Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu närmar det sig, hörni, Holy Craps Retreat.
Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade, för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal, där jag sitter nu.
Ja, och det är inte vilken plats som helst, utan den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut.
Ja.
Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och alla fina möten. Och
Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden, och det kommer vara varma poolbad, och det kommer vara som en ljuv dröm.
Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak, så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela
kroppen. Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så
man känner energin när man...
Ja, jag vet. Life force is flowing. Okej, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är 4 dagar av ljuv Portugal, luft och magi. Och sen 2 veckor senare, den 12 september till 15 september, så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår 3:e omgång där. Och där har ni säkert sett och hört.
Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem.
Ja.
Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången.
Mm. Så in och spana in på holycrapco.com för att läsa mer om de här 2 fantastiska retreatsen, så ses vi i sommar!
Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap med Amanda
och Matilda.
Ja, denna veckan så har vi med Sofia Kingstedt.
Ja, hon är beteendevetare, yogalärare och gymnasielärare.
Ja, och hon driver Yogi Teens.
Ja, och det är ju nämligen så att ni vet ju att vi hela tiden pratar om de här, vi pratar mycket om unga och barn, och vi tycker att det är ett väldigt spännande ämne, och det är ju väldigt aktuellt eftersom att unga mår väldigt, 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 väldigt dåligt.
Ja, för Yogi Teens arbetar ju för att minska psykisk ohälsa för barn, och hon jobbar ju mycket i skolor.
Mm. Exakt, så att vi kände att det blir perfekt att ta hit Sofia, så hon får berätta lite inifrån där det faktiskt händer, så att säga.
Mm.
Och hon är ju en riktig eldsjäl.
Ja, hon är ju så extremt driven, och jag menar, hon bara det att hon har all den här kunskapen och utbildningen, men också att hon kände liksom att det var någonting som brann där, att hon sökte liksom efter det här och har nu liksom hittat sin grej.
Mm. Och precis som många av våra gäster så har ju hon en resa bakom sig av psykisk ohälsa själv och en känsla av ensamhet och utanförskap som tonåring och ungdom. Mm. Och det har ju då gett henne den här motivationen att hjälpa just andra i den här situationen.
Så vi pratar i det här avsnittet om hennes resa, vad som ledde in henne på den här vägen. Hur hon gick från att arbeta som gymnasielärare och införde en ny kurs i skolsystemet.
Mm.
som har med just det här liksom minska stress och minska psykisk ohälsa. Och sen har hon tagit det till att utveckla yogiteens.
Mm. Vi pratade också om hur man kan som förälder prata med sina barn och ungdomar om man upplever att de, eller egentligen bara för att så här, börja prata kring stress och ångest. Och...
Precis. Och jag menar, du och jag, vi har ju inga barn, men det är mycket här som man pratar om som man kan relatera till själv som vuxen.
Verkligen.
Så även om du har barn eller inte barn så är det här ett avsnitt med så mycket kunskap och insikter som man även kan ta till sig som vuxen.
Ja.
Det är och, så. Alltså, jag tycker fortfarande det är sjukt så att vi är vuxna.
Är vi det?
29, snart 30, ja.
Du fyller 30 nästa vecka.
Japp.
Ja, nej, men det här är faktiskt ett fantastiskt avsnitt. Sofia är så gullig och det är så härligt att träffa alla de här genuina, vad ska man säga, som jobbar med hjärtat. Det är så viktigt.
Ja, och vi är ju så himla taggade också på att följa nu vad som kommer ske med skolsystemet.
Mm. Vi tror ju verkligen på att det kommer hända mycket. Makt och struktur, ni har hört Margareta Hedin prata om det.
Ja.
Och skolsystemet är verkligen en så här traditionell struktur som vi tror att det kommer förändras mycket.
För man kollar på hur samhället förändras och hur vi förändras i arbetslivet och alla liksom bolag och allting. Det händer ju väldigt mycket där, men skolan har ju sett detsamma ut i hur många år? 20, 30, 40, 10?
Och något som vi tror är ett problem är ju att man sätter... alla ska följa en form.
Mm.
Och det uppas att du är bra på matte och det uppas att du är bra på vissa ämnen, de här grundämnena, medans dina unika kvaliteter och förmågor inte på samma sätt.
Nej, det sätts lite åt sidan. Mm. Och,
det känns som ett väldigt förlegat sätt att se på människan.
Mm. Och vi pratade ju alltså idag att allt fler unga mår ju också väldigt, väldigt mycket sämre idag. Mm. Psykisk ohälsa ökar enormt i skolorna.
Vad det beror på får vi reda på här i avsnittet.
Ja, exakt. Men det ska bli spännande att följa nu för att vi tror ju att mycket kommer hända inom de här gamla strukturerna.
Mm. Och vi tror också att mycket av det här att just ungdomarna mår så dåligt, det blir också en kraft att förändra.
Mm.
Det blir en viss, liksom, det är den här ilskan, man ska säga. Den här, det kommer ju underifrån. Det kommer inte vara politikerna själva som sätter sig och kommer på det. Och hur det kommer se ut, vi är taggade.
Mm. Men ja, lyssna in på dagens avsnitt.
Mm. Men också som vanligt så vill vi ju uppmana er att snälla gå in och lämna en liten recension på iTunes.
Ja, för det får ju oss att växa och att fler hittar till den här podden.
Ja.
Och det gör ju oss jätteglada.
Så... tack så jättemycket för alla ni som har lämnat en recension.
Ja, tack alla ni som likar och skriver till oss. Och det vill vi också säga att skriv till oss på Instagram eller skicka mail till holycrappodcast@gmail.com. Vi blir jätteglada av alla mail och alla ni som skriver.
Och holycrap på
holycrap. Och om ni har tips på någon som ni vill ska med här i holycrap så hit us.
Yes.
Så nu kör vi veckans avsnitt med Sofia Kingstedt. Hej Sofia och välkommen till Holy Crap Podcast.
Hej.
Hej. Hej. Så kul att du är här.
Ja, jättekul. Och det är ju, vad säger man, sprungit lite troll, säger man det, i den här.
Gott troll.
Gott troll.
Mm.
Men nu äntligen sitter vi här.
Jätteroligt.
Ja.
Mm. Ja. Och vi börjar och fråga, hur var din morgon? Nu är klockan typ 10 här på morgonen.
Ja, precis. Jo, men min morgon var ganska så lugn, men ändå ganska så liksom, full aktivitet. Jag har ju två små barn hemma. Mm. En Felix som är 3 och Albin som är 6.
Mm.
Jag tror vi vaknade typ vid 6:30. Oavsett vad så försöker jag alltid liksom ligga kvar i sängen och landa och ta några djupa andetag. Mm. Sen så gick vi upp, käkade frukost, gjorde i ordning oss. Ja, det rullar på i ganska snabb takt fram där till 8:00.
Mm.
Men jag tycker att morgonen har varit helt okej, mysig.
Det känns som att man blir väldigt effektiv dock när man har småbarn. För det känns som du och jag, Matilda, utan barn. Det är kaos hela tiden. Det är så här, vi ses 6:30 och vi stressar på morgonen. Och du vet, vi springer dit och du vet, det är...
Ja, men jag tror att det är en av de fantastiska fördelarna med att skaffa barn. Man blir sjukt effektiv.
Väldigt medveten om sin tid, kan jag tänka mig.
Ja, jag tror det. Mm.
Har du så här morgonrutiner och sånt du gör när det kommer till dig själv? Förutom hela familjelivet?
Jag har satt på paus lite grann med de morgonrutiner som jag hade innan jag hade barn. För det är svårt. Och de morgonrutinerna kan istället, när jag försöker kanske igen, ge mig lite dåligt samvete gentemot barnen och sen så kanske stressa mig. Men i perioder så har jag en morgonrutin att jag försöker sätta klockan och gå upp innan barnen vaknar. Mm. För att bara den stunden gå och sätta på tekokaren och kaffekokaren. kanske bara landa på yogamattan en liten stund. Mm. Är väldigt mysig. Och det man märker då är att när barnen tassar upp och vaknar så blir det en ganska lugn start på dagen. Mm. För då tar de sin kudde och lägger sig bredvid yogamattan till exempel. Men just nu så, nej, min morgonrutin är att vi vaknar när vi, barnen vaknar. Mm. Ligger kvar i sängen och försöker liksom landa lite.
Ja, för det var fint det du sa med när du går upp innan, för att det är så här, då hamnar du i så här väldigt bra energitillstånd och allting, och det känner ju dina barn sen när du kommer upp då, att du verkligen har landat och du är liksom, har landat i din energi och allt där. Mm. Ja, så det, men man måste vara morgonpigg då, antar jag. Man ska upp
alltså inte så farligt. Då går jag upp kvart i sex så hinner man nog ha en halvtimme eller något sånt där. Så det är ju härligt att låta barnen se det istället för en mamma som vaknar och hoppar upp och är stressad in till toaletten för att hon ska göra sig i ordning och så vidare. Mm. Så är det såklart en härligare start. Mm. Men ibland är det ganska skönt att ligga kvar i sängen och gosa med dem också.
Och en fråga som vi tycker är ganska spännande är vad betyder spiritualitet för dig? Om det betyder någonting?
Ja, det gör det absolut. Jag kanske har helt fel. Men spiritualitet för mig, det är tro. Mm. En tro som jag alltid har haft där, men inte riktigt kunnat kanske kategorisera i vad det är för en tro. Men någonting som skapar en trygghet för mig, någonting som, jag vet inte, som man kan luta sig tillbaks på när livet kanske är tufft i olika perioder i livet, så är den här spiritualiteten
svårt ord.
Ja, precis. Sorry. Den här liksom tryggheten, tron på något större och tron på att det kommer ordna sig, tron på att det finns en makt, en kraft som kommer ta hand om mig eller ta hand om oss. Eller,
Ja, det är väldigt fint, för så har jag också känt under många år, att det är så här, just i de här perioderna när man känner att livet kanske är lite tuffare alltid, men att man då kan landa på den här tryggheten och tron på att det finns något som hjälper en. Eller att man är inte ensam. Nej. I det. Och det är också då som spiritualiteten för oss, Matilda, innan allt det här har varit så starkast för oss i perioden när vi kanske mått lite sämre.
Ja, ibland kan jag känna så här, men jag vet inte hur det skulle gått. Nej. Om jag inte... Vi pratar om det här med rikt känsloliv. Jag har ju ett så enormt rikt känsloliv. Jag vet inte hur jag skulle kunna hämta upp mig själv.
Ja, vi pratade om det här innan, för både Sofia och Matilda har fiskmånar.
Mm. Och det är ju, då är man ju inkännande för hela världen. Mm. Och det kan bli, i mitt liv har det kunnat ta sig uttryck som ganska... så tufft, men att just kunna landa i att det finns en mening med varför man är här och att man har alla de här egenskaperna, alla de här känslorna, allting är precis helt i sin ordning liksom. Och att man tar sig igenom perioder för att det ska lära någonting och för att man ska ta med sig
känslor,
det
är en superkraft här, för att vi brukar prata om det, att om man inte kan känna liksom sorg eller vad det nu kan vara, då kan man inte heller känna glädje fullt ut. Så att om man inte liksom kan gråta, då kan du heller inte skratta genuint. Alltså, det är klart man kan, men det blir liksom så här, man kan inte bara välja en känsla.
Nej.
en känsla kan inte vara förhöjd, utan alla känslor blir förhöjda. Ja. Det brukar jag tänka även när jag blir som mest arg på min man. Jag bara, det är bra att ha känslor.
Ja, verkligen.
Nej, men jag tänker på det som du säger, Matilda, just det här att det finns en mening med varför man kanske har det här känslolivet, för jag känner igen mig så mycket i det. Och om jag kommer ju komma in på yogan och ungdomarna och det som jag pysslar med, men om jag tittar tillbaks på min första tid som gymnasielärare, då var jag ganska ung. Jag hade precis fyllt 24 eller 23 eller vad det var. Och sen så möter man de här 17-18-åringarna som mår skit. Jag var ju redo på att låta en av de här tjejerna flytta hem till mig och min sambo. För att jag kunde liksom inte klara av att se hur dåligt hon mådde. Mm. Så det där kan ju verkligen vara ens största styrka. Men också en svaghet, för det äter ju upp en. Mm.
Så det handlar ju mycket om att lära sig. Men det är ju därför vi brukar prata om att starten av allt är en medvetenhet om dig själv. Mm. Så att du kan börja att sätta gränser och börja förstå att så här, jag kan inte rädda hela världen. Utan jag kan göra det på andra sätt. Och det är ju mycket av det vi kommer prata om idag. Hur man då liksom känner sin energi rätt. Så att man använder sina egenskaper på det bästa sättet.
Exakt, och hur viktigt det är att inte tappa sig själv i det heller, utan hur viktigt det är att hela tiden fylla på sig själv också, för att kunna ge.
Ja, men vad intressant. Nu börjar vi toucha lite på dig och det du gör. Och du är ju då yogalärare, beteendevetare och gymnasielärare. Det är mycket utbildningar. och idag använder du precis allt det här.
Ja.
För att jobba med Yoga Teens.
Yes.
Berätta.
Berätta om dig själv och Yoga Teens.
Ska berätta lite bakgrund till det också?
Ja.
Eller?
Ja.
Nej, men, ja, så Yoga Teens då är ju mitt egna lilla företag som egentligen som frötsåddes till egentligen ganska tidigt, alltså för många år sedan. Någonstans har jag alltid vetat långt där inne att det är ungdomar, att det är välmående, att det är yogan och psykologin som jag undervisar i då, som är det som jag ska hålla på med. Men livet har ju sina krokiga vägar som man måste igenom först. Som ung mådde inte jag alls bra. Som gymnasieelev har alltid varit den här sårbara, bekräftelsesökande tjejen. Som har varit väldigt, väldigt hård mot mig själv. Har nästan haft en... Jag kallade den här kraften eller den här energin som en liten, nästan som en liten djävul som satt på min axel. Som hela tiden föraktade det jag gjorde. Ville alltid vara bättre. Ville alltid se annorlunda ut. Ville den här lilla kraften hackade alltid ner på det som jag gjorde. Det som jag sa. Det jag presterade i skolan. Så som jag var som kompis och så vidare. Och yogan och psykologin och det som jag sysslar med idag har ju varit liksom jätteviktiga faktorer i mitt liv för att på något sätt komma ur det här. På att något sätt hitta den här inre tryggheten, tro på mig själv egentligen och en mer positiv inställning till liksom den jag är som person. Och sen så utbildade jag mig, jag gick på GH först, blev då idrottslärare. Pluggade psykologi, tog en kandidat där och så kände jag liksom att men vad är det jag vill göra med all den här liksom kunskapen nu? Ja, men jag läser till didaktiken, alltså psykologididaktik för att kunna undervisa i de här ämnena. Så att den här utbildningen och den kunskapen landade i att jag kände att gymnasieskolan är nog en ganska bra plats för att kunna få möta de här ungdomarna och kanske kunna hjälpa, skapa det som jag hade behövt som ungdom. Mm. För att jag kommer ihåg, jag kände mig nästan som ett UFO. Så gammal är jag inte. Jag tog studenten 2004 och hade en enorm ångest, utvecklade en anorexi på gymnasiet. Jag kände mig som ett UFO. Det var ingen som vågade prata. Det var ingen som vågade typ vara runt mig för att det var så läskigt med en person som mår dåligt. Så det här har ju någonstans sen jag själv liksom var 17-18 varit den här drivkraften till att nej men jag vill inte låta någon ungdom få vara där för hamna i den här fruktansvärda situationen. Jag känner mig så jäkla ensam. Ingen lärare vågade säga någonting.
Och den där sjukdomen som har liksom anorexiasen, det är ju oftast rop på hjälp också. Man vill ju bli sedd, men att då inte bli sedd.
Exakt.
Att folk tar ännu mer avstånd.
Exakt. Ja. Så att jag fick mitt första jobb som gymnasielärare och började då undervisa i mina ämnen, psykologi, idrott och mental träning. Kände väldigt snabbt att jag var på rätt plats. Men kände också väldigt snabbt den här otillräckligheten. För att som mentor sitta med 16, 17, 18-åriga tjejer främst och killar som delar och berättar hur de mår och hur de kämpar med prestationsångest, självförakt, det här jämförandet, det här dömandet. Kände igen mig själv så otroligt mycket sen jag var i den åldern och kände otillräckligheten att jag var deras lärare. Det var ju inte riktigt mitt uppdrag och mitt jobb att lösa deras liv. Men jag nöjde mig liksom inte riktigt med att bara vara den här undervisande läraren. Jag ville liksom mer och samtidigt som allt det här pågick hade jag ju yogan som var min liksom den här delen eller den delen som har läkt mig så himla många gånger. Började dela yoga mer på skolan där jag jobbade. Vi hade lite frivilliga yogaklasser på luncher. Vi hade lite frivilliga yogastunder på morgnar och fler började komma. Och så pratade jag då med min rektor, min chef, hur kan vi göra? Hur kan vi få in det här i undervisningen? För att nu ser vi ett behov. Fler och fler kommer, fler och fler vill hitta de här liksom redskapen som ger en mer snällare och mer schysstare attityd mot sig själva. Och då hittade vi den här kursen då som jag var behörig till men som jag inte än hade börjat undervisa i så mycket, mental träning. På Skolverket så finns det en 100-poängskurs, alltså en sån här kurs som man läser i ett års tid på gymnasiet. Och så tänkte vi att vi ser vad det finns för intresse för de som skulle börja sista året på gymnasiet. Jag gick ut och presenterade den för alla våra då som gick i tvåan som skulle börja trean. Berättade lite vad den skulle innebära. Allt ifrån stresshantering, motivation, affirmationer, yoga, avslappningsstrategier. Och sen så fick de söka, eller visa sitt intresse. Och av alla våra blivande treor så var det mer än en tredjedel som ville söka den här kursen.
Åh, herregud.
Jag blev bara så här, tänk om den hade funnits sedan vi gick gymnasiet. Oj. Vad man har behövt de här verktygen.
Ja. Så att vi planerade för kursen och vi startade den sen året därpå. Och den blev ju full, alla fick ju inte ens plats. Så det var 33 stycken som gick den. 32 tjejer och en kille.
Oh. Why?
Ja.
Alltid
exakt.
Så.
Exakt. Så att ja, det var där egentligen allt började och det kändes så bra i hela min kropp att kunna få göra det här på riktigt och inte bara på lunchrasterna utan då hade vi hela måndag förmiddagar där vi kunde grotta ner oss i de här olika områdena där fokuset var liksom strategier för att må bra.
Gud, det låter helt alltså fantastiskt verkligen. Att, för vi har varit inne och kikat lite, för det är lite olika upplägg också i som yogatin. För att det här är en del av yogatins.
Just det, jag kanske ska berätta om. Precis, så det här var ju innan yogatins startades. Och under den här tiden som vi hade den här kursen
på min tidigare arbetsplats så blev jag gravid med min nummer tvåa. Mm. Så tanken var ju att det här skulle bli pilotprojektet, vilket det var. Mm. Men jag hann aldrig följa det ett år eftersom att jag blev gravid. Så att i mars där så fick jag ju tyvärr liksom gå hem för att föda barn. Mm. Men under mammaledigheten, samtidigt som det hände mycket annat i livet, så började jag mer och mer landa i att det är det här jag vill göra. Och jag vill göra det på full tid. Mm. Jag vill skapa de här workshopsen, de här föreläsningarna, de här yogaklasserna som vi då hade haft under den här kursen i mental träning. Ännu mer, och vill kunna nå ut till fler ungdomar. Så under den mammaledigheten gick jag en till yogautbildning. Jag hade ju gått den innan som var specialiserad på barn och unga. Mm. Men nu gick jag också en sån här grundhatta-utbildning här i Stockholm. Så då var det ganska självklart att jag ville skapa då det som nu heter Yogiteens.
Och berätta vad ni gör där.
Yogiteens erbjuder högstadie- och gymnasieskolor, men också ideella organisationer, alltså ungdomsgrupper. Erbjuder yogaklasser, workshops och föreläsningar. Och temat är ju då välmående skola, välmående vardag. Mm. Och på olika sätt då tillhandahåller verktyg för att kunna motverka stress, för att kunna motverka ohälsa, för att kunna möta de här prestationskraven man möter, allt som har med att jämföra sig med sina vänner, stressen de möter konstant.
Väldigt häftigt. Och sen, jag måste bara spåra tillbaka lite, för den här kursen då i skolan, är det någon som en kurs som finns nu?
Jag jobbar ju inte kvar där.
Nej.
Nej, och tyvärr så har de inte kvar den, för jag vet inte, jag tror inte de hade någon lärare som kunde fortsätta med den. Så nej, tyvärr inte.
Men det var ändå häftigt hur du fick igenom det och att det var det som ledde till yogitin sen då.
Exakt, och den finns ju fortfarande, men det är ju upp till varje skola. Mm. Om man vill ha den eller inte. Och det är så sjukt, för att när jag möter lärare och skolpersonal så vet inte ens många om att den finns, att den existerar.
Men den är, jag vet inte hur det funkar i skolsystemet, men då finns det vissa kurser då som är godkända av lärare eller av Skolverket.
Yes.
Ja, och det här är en sån som man kan plocka med i undervisningen.
Ja, alltså vilka kurser man ska erbjuda ungdomar, alltså skolelever, det är ju styrt. Och sen så, beroende på vilket program skolor erbjuder, så samhällsvetenskap, naturekonomi och allt sånt där. Och sen så kan skolor välja profil. Och då har man x antal poäng som man själv som skola då kan välja att erbjuda eleverna. Global utveckling, hälsa, språk, internationella relationer, finns allt möjligt. Mm. Och då skulle den här kursen då kunna vara en sån profilering. Mm-hmm. Eller individuella val. För att man har ju som gymnasieelev också 200 poäng som man kan välja som individuellt val. Mm.
Just det.
Mm. Jag gick faktiskt stresshantering på gymnasiet.
Jag gick näringslära.
Just. Kom jag på nu.
Ja. Vad sjukt.
Det var alltså life changing, höll jag på att säga. Men det här var ju samma veva som vi också upptäckte hela den här spirituella världen. Och jag vet att det var ju meditation då. Det kallades ju inte meditation, det kallades ju typ någon så här stresshanteringsband eller någonting. Vi satt och satte på ett band. Men jag upplevde så sjuka grejer under de här meditationerna. Jag var helt borta. Helt i andra världar och så här. Och bara, oj. Så det var en liten kik in i den här världen.
Coolt.
Och jag som gått min så här holistiska coachväg nu, kom ihåg att jag tyckte att den här kursen var, alltså du vet, sög i mig allting och bara så här,
kul,
varenda prov och allt. Ja, jag kom på det nu, jag har inte tänkt på det här.
Men det är också så intressant att höra det här med att det här är som en profilering eller det här är någonting som är så här fria val, men i vår värld så finns det ju absolut inget viktigare än att lära sig strategier för att ta hand om sig själv. Ja. det är ju så sjukt att inte det är obligatoriskt.
Det är så sjukt, ja, för att vi vet ju dagens unga mår och det ser inte bättre ut. Siffrorna bara ökar och ökar på den här ohälsan.
Mm.
Och skolan idag är inte upplagd på ett sätt som stöttar ungdomar.
Nej.
Nej. Verkligen inte.
Nej. Ja, nej. Men, ja, för precis. Du skriver ju där på din hemsida att hälften av alla tjejer i åldrarna, vad är det du säger? 13-15, ja, har psykisk ohälsa eller uppger att de har, och en tredjedel av alla pojkar.
Mm.
I din värld, vad är det här beror på? Vad är det du ser när du pratar med ungdomar?
För är det en ökning man ser nu?
Gud, ja. Alltså sen vi gick på gymnasiet, den har ju dubblerats minst. Så det är ju en jätte...
Tror du att det beror på att den har ökat eller att, att det inte är lika stigmatiserat att prata om det som det var då när vi gick på gymnasiet? Det var ingen som pratade om sånt.
Både och. Mm. Helt klart att det har förändrats, att det är mer accepterat att prata om det. Absolut. Mm. För att, som jag berättade om när jag gick där på gymnasiet, det är klart att det var fler som mådde dåligt. Men det var ingenting man pratade om på samma sätt. Så absolut att det har blivit mer accepterat. Och bara om vi tittar på alla sociala medier.
Ja.
Alla bloggare, influencers delar ju idag om deras psykiska ohälsa.
Mm.
Så att absolut. Samtidigt ser omvärlden annorlunda ut idag jämfört med när jag gick på gymnasiet.
Mm.
För att jag hade ingen mobiltelefon med alla dessa... Jo, vi hade mobiltelefon, men man hade inte alla dessa... Ja, men Instagram och Facebook. Mm.
Men man hade ju inte internet ens på telefonen då, va?
Nej.
Nej.
Jag kommer inte ihåg.
Jag tror, typ nej, inte. Nej, nej. Nej, det hade vi nog inte.
Nej.
Så att... Idag kan ungdomarna jämföra sig med hela världen under deras identitetsbyggande, vilket sker på högstadie- och gymnasietid. Alltså mellan 13 till 17 års ålder. Alltså om man tittar på utvecklingspsykologin, då är det där identitetsskapandet sker.
Mm.
Och idag som 13-åring, då kan du jämföra dig med de här människorna runt om i hela världen. Vi kunde inte det på samma sätt. Visst, vi hade också idoler och förebilder, men inte i samma utsträckning som vi har idag. Mm. Jag tycker det är skrämmande. Och nu då de här ungdomarna som jag undervisar i psykologi, ja, de är 17, och sen så nu har vi pratat om den beteendepsykologin under några veckor, och sen om hur beteenden betingas, om hur beteenden förstärks, och då har vi ju då tittat bland annat på sociala medier. Ni vet säkert vad den här ganska nya appen heter, som man kan lägga upp typ dansvideos.
TikTok. We have an account, kan jag säga.
Ah, okej. Okay. Mm. Och det var så fascinerande, för att under de här seminarierna, när vi pratade om betingade beteenden, så var det flera av dessa 16-17-åringar som nämnde deras små systrar som har denna app, älskar dans, börjar lägga upp videos när de dansar. Sen får man likes. Sen får man inte likes.
Mm.
Så får man kommentarer och så får man inte kommentarer. Och så ser man hur andra dansar. Och helt plötsligt har dansen, som innan varit betingat med glädje, med lustfyllhet, med att pausa och landa i kroppen, till något helt annat.
Mm.
Helt plötsligt är dans något som... får jag bekräftelse eller inte? Kommer jag bli gillad eller inte? Oj, jag är inte lika bra som den där tjejen från New York, som är lika gammal som mig, som har 70 000 följare. Det är liksom...
Det blir en prestation.
Det blir en prestation. Mm. Så att ett långt svar på frågan, om det ser annorlunda ut idag när det gäller psykiska ohälsan.
Mm.
Jag tror absolut att den är högre på grund av att omvärlden ser annorlunda ut. Mm.
Och det här måste ju skolorna anpassa sig efter, och då kan jag tänka att plocka in det som ni arbetar med i yogatins, hur viktigt det blir då att verkligen kunna ge redskap också när omvärlden förändras. För sen pratar man också om att man tror att skolsystemet kommer förändras i framtiden också, för att det är så anpassat efter en enda typ av människa. Är det någonting där du har sett liksom trender på, eller ser skolan exakt likadan ut som den gjorde för 20 år sedan?
mycket ser väldigt likt ut, ja, och personal och lärare, många är ju fortfarande rädda för förändring. Och det som skrämmer mig mest, det är att många inte ser sitt egna ansvar i att jobba med ungdomarnas välbefinnande. Jag har mött väldigt många lärare som hävdar att vårat ansvar, det är att se till att de går ut med en gymnasieexamen. Och hela jag håller på att explodera i ett sånt möte, för att vi vet ju att mår vi bra i våra kroppar, i vårt psyke, då kan vi prestera bra. Får vi röra oss i vår vardag, ja, men då ökar vår koncentrationsförmåga, då ökar vår prestationsförmåga, vår inlärning. Alltså det finns ju hur mycket forskning som helst idag som bara bekräftar den här bilden. Man har ju gjort test där ungdomar, skolelever, får göra en kort rörelseaktivitet på 5-10 minuter innan ett minnestest. Och de presterar så mycket bättre än om de bara har suttit innan. Så att allt det här finns. Men har man jobbat inom skolvärlden länge och är fast i sitt mönster, då ser man inte sitt ansvar.
Ja, och det där är ju så förlegat sätt att se det. För att jag menar, de här ungdomarna befinner sig, är det 40 timmar veckan, är det 8 timmar per dag? Ja, 40 timmar veckan på skolan. Och att då bara säga att så här, deras uppgift är att de ska liksom ta studenten. Det är ju samma sak som om man kollar på arbetsplatsen nu, där det tidigare har varit så här att det är så här, ni ska göra ert jobb och ni får lön. Men nu har man också varit uppmärksam på arbetsplatsen så här. Fast vi som arbetsgivare har också vårt ansvar att se till att de här personerna som är här minst 40 timmar veckan faktiskt mår bra på arbetsplatsen. För annars så kommer inte de stanna här, eller de kommer göra ett dåligt arbete allt
här. Och det är ju det som är skillnaden i det privata, eller när man börjar arbeta sen, att då kan ju folk faktiskt välja att sluta, och då inser man att så här, shit, det finns en monetär vinning i att man tar hand om sina anställda. Men skolan, problemet är ju där att det inte finns det här incitamentet för liksom systemet att ändras. Utan ja, det är någonting som måste, det måste vara såna eldsjälar som du som har liksom den inre drivet att göra det, men att det finns ingen struktur som för liksom höjer upp det här.
Nej, för som gymnasieungdom kan du inte bara säga att jag vill sluta.
Nej.
Sen så ska jag inte vara för hård mot skolstruktur och lärare. Alltså, det finns så enormt många kompetenta och eldsjälar där ute som försöker göra sitt. Jag har jättemånga kollegor på min befintliga arbetsplats.
Ja, för du jobbar ju nu, det tror jag inte vi sa. Ja, du jobbar ju nu halvtid på
Södra Latins gymnasium. Och jag har jättemånga fantastiska kollegor som inte alls har en kunskap om vad kan jag göra för rörelsepaus? Men försöker hitta videos, och jag ger dem någon andningsövning de kan göra på någon lektion, och så gör de det. Som verkligen försöker. Så vi ska också vara snälla och ödmjuka i att det finns många där ute. Sen vill jag lägga till att ett av skolornas största motstånd, som de upplever är största motståndet, det är ju tid. Det är ju att man har de här kraven på vad en skolgång ska innehålla. Så att det måste ju ske en förändring på högre nivå.
Det är inte lärarna som...
Nej. Utan det är ju skolsystemet i sig, som där alla, inklusive lärare och elever, sätts i en struktur som är ganska liksom svår att förändra, för att det måste tas på liksom så högre.
Det här pratade vi om med Annika som gästade på den förra veckan när det här kommer ut. Hon beskrev hur hennes son är jätteduktig på musik, men tycker att det är svårt med matte. Och då är lärarna på både föräldrarna och honom att han ska gå extra kurser i matte för att han behöver komma ikapp. Och hon som då har en annan liksom tänk, känner att han borde få extra kurser i musik. Och det tycker jag bara, vi nämnde det förra veckan också, men jag tycker det är ett sånt nytt sätt att se på människors kompetens och ens unika liksom förmågor och hur man kan höja dem. Och det är ju någonting som är idag i skolsystemet, det ser ju inte ut så, i alla fall inte när vi gick i skolan. Hur ser du på det? Pratas det någonting om det inom lärarkåren? Och...
Alltså som sagt, jag vill inte tala för mycket om liksom hur alla skolor tänker och gör och sådär, för det finns verkligen skolor som gör.
Men det är bara det du upplever liksom?
Nej, men det jag upplever är att det finns ett motstånd, och nej, man förstår inte riktigt det. Sen så tror jag också att Nej, men man är så inrutad i det här mönstret att det ska se ut på ett visst sätt och att det är de här kurserna vi ska klara av och tiden räcker inte till. Så att det behöver ju till en strukturell förändring på högre nivå där liksom Skolverket går in och skapar en ny struktur på hur schemaläggning och på allt som ska se ut.
Mm.
För att som på den skolan där vi erbjöd den här kursen i mental träning, det var en privatskola där möjlighet till förändring var så mycket enklare och snabbare än vad det är på kommunala skolor.
Men drivs inte privata skolor av Skolverket på samma sätt? Alltså är inte de påverkade av dem?
Jo, men i en kommunal skola då är det ju alltså Stockholms stad och gymnasiedirektörer och så vidare som är liksom...
Så beslut måste tas i många led? Eller?
I fler led. Och privata skolor är ju oftast mindre. Jag jobbade ju mycket närmare med min rektor på den privata skolan. Vi hade 350 elever jämfört med 1000 elever. Liksom. Så det är klart att det är...
Så beslut måste fattas högre. Men det är så viktigt att man kommer dit och börjar diskutera. Men för något som är intressant, vi brukar ofta prata om... de här barnen som föds nu, att man oftast, alltså vi brukar kalla sig kristall- och diamantbarn, för att de, inom det spirituella säger man att de föds med en mycket högre medvetenhet men också då en högre känslighet allting. För att man är så mycket mer mottaglig för allt här i livet. Är det någonting du har märkt av liksom, på barnen nu i skolan, att det är en annan medvetenhet eller att det är... Ja.
Absolut en annan medvetenhet, för att, men som vi var inne på innan, att idag pratar man om sin hälsa på ett annat sätt. Och man är mer medveten om vad som för sig går i sina tankemönster och hur man mår rent fysiskt. Och så får man höra all den här forskningen. De matas ju också, alltså ungdomarna, och får höra att generationen mår sämre idag. Så det är klart att det finns en ökad medvetenhet och diagnoser liksom när det gäller ADHD och Asperger och ADD. Det har ju aldrig varit fler ungdomar som har de här diagnoserna. Så att absolut, det är en mycket större medvetenhet. Sen kan inte jag svara på om den här, alltså det är en större känslighet bland ungdomarna, men man är verkligen mer medveten om... hur man mår och vad man egentligen kanske behöver och inte behöver.
Och de ungdomar du har jobbat med inom både Yogi Teens och när du var lärare med det här programmet. Vad är reaktionerna från föräldrarna till de här barnen?
Eftersom jag jobbar med ganska gamla, alltså de äldre ungdomarna så har man ju inte samma kontakt med föräldrar. Så man får inte höra liksom lika mycket. Men den respons jag har fått och vi får, alltså på när vi hade öppet hus på min tidigare arbetsplats och nu var det ändå berättar att vi tar ett ansvar att vi gör de här övningarna. Det finns ju ingen förälder som ifrågasätter. Jag har inte mött det. Och när jag är ute på skolor då med yogetin så håller i de här workshopsen och så vidare, så är det ju samma sak där. Föräldrar är glada att skolor tar ansvar och föräldrar uppmuntrar att skolorna såklart ska göra det här. Och sen har jag ju... jag jobbar inte bara mot skolor, utan jag har ju också jobbat en del mot ideella organisationer. Och också på Huddinge sjukhus med cancersjuka barn tidigare. Som ett litet projekt. Och där var föräldrarna gråtfärdiga och så himla glada att barnen fick den här möjligheten och pausen i deras annars jättejobbiga tillvaro. Att testa andningsövningar, att testa meditationer, att få röra på kroppen med en medvetenhet. Att få känna sig stark, att få känna andetagets kraft, att få pausa tankar som kanske oroar en. Få göra en guidad avslappning. Så där till exempel, och i andra grupper när jag håller i ungdomsyogakurser och så vidare, så får man ju en enorm positiv respons. Och en kurs som jag har nu på en yogastudio i Enskede, där de eleverna, eller de ungdomarna, går på högstadiet som är lite yngre. Och sen så efter att vi hade avslutat kursen på 6 veckor så hade vi en liten cirkel där man fick dela hur man upplevde det och vad man kanske tog med sig därifrån. Och de här ungdomarna då som är 13, 12, både tjejer och killar, det som de flesta upplevde som något de tog med sig, det var att de hade lärt sig att slappna av.
Mm.
Att de inte hade innan förstått att man kan styra sina muskler i kroppen. Att den här guidade avslappningen, när man går igenom del för del, och får lära sig skillnaden med att vara spänd och att slappna av, var något helt nytt. Och de här är 13 år och de går i skola, och några av de här tjejerna som jag möter är så stressade och mår så dåligt och är så liksom spända små hårda spaghettis. Mm. Så det är ju verkligen, vi behöver ju det här.
Mm.
Och det är ju ungdomen vi kan påverka och liksom skapa nya vanor.
Mm.
Skapa nya liksom kontexter, sammanhang.
Mm.
Att man behöver inte spela fotboll, man kan gå yoga.
Mm.
Man kan göra en avslappning i en skog. Det behöver inte vara något konstigt med det, utan
Precis.
Ja, för du pratar om att det här är ett 6 veckors långt upplägg.
Ja, det var det. Den kursen.
Men hur kan det upplägget se ut om man, så här, för att man ska förstå lite hur, liksom, vad det är du gör under de här veckorna?
Mm. Alltså, det här var ju då en yogakurs där föräldrar och ungdomar som är intresserade skriver upp sitt intresse och kommer till den här kursen. Så den kan ju se annorlunda ut. Jag kan berätta också hur det kan se ut på skolan. Men den kursen, där är det ju yogan varvas, alltså fysiska yogapositioner varvas med andningsövningar, avslappningsövningar, meditation, reflektion. Och där i en sån kurs så har jag också alltid olika teman. Det kan vara teman självmedkänsla. Och då talar vi ju om det ordet, självmedkänsla, under hela klasserna. Och gör en sån här meditationsövning där man till exempel ska andas in och fylla på med mer självomtanke. Och andas ut, släppa taget om eventuella tankar man har som kanske inte är så snälla.
Mm.
Och då har vi liksom med det under yogan också. Gör många positioner som grundar oss och får oss att känna kanske självförtroendet, krigare och balanserande positioner som liksom bygger våran liksom självständighet, självförtroende på ett annat sätt. Sen kan man också vi har någon gång haft ett tema om rädslor, och då har de i slutet av yogaklassen fått delat vad de har för rädslor. Och alltid i sådana sammanhang när de delar med varandra, så är den saken som de brukar berätta sedan efteråt att de tar med sig: det är så skönt att få känna att jag inte är ensam.
Mm.
Och så skönt att höra att andra också är rädda för muntliga presentationer i skolan. Alltså just den här, vi är alla rädda för saker, vi är alla stressade, vi mår alla dåligt ibland.
För det är så lätt i skolan att känna sig som den här liksom, ensam, att man är själv med alla sina känslor. För att man kan inte riktigt ta in det här, för att det är en period där det är väldigt mycket så här, man bygger upp sig själv alltid, så man är väldigt centrerad på sig själv och sina känslor. Då är det så lätt att gå runt och tro att så här, jag är ensam i världen med alla de här och...
Det trodde jag hela min tonårstid, kan jag säga.
Jag
grät igenom hela min tonårstid.
Gjorde du det?
Ja.
För att du kände dig ensam.
Det var fruktansvärt att vara tonåring. Ja, alltså, ja. Nej, men allt var, det var bara hemskt, hemskt, hemskt. Verkligen. Jag hade verkligen mått bra av såna här typer av. Hur var du, Amanda?
Det här var
högstadiet.
Ja, men alltså, det var en jobbig period. Man hade ju liksom inte, alltså, man hade ju inte det här insikterna på den tiden, så att det var ju det här med att man skapade ett utanförskap i sitt huvud och man ville hela tiden passa in och försöka liksom så här
inte sticka ut på något sätt. För då alltså, fort man stack ut på något sätt så trodde man ju också att man var liksom... Det är ju så här, man bara vill plisa andra och passa in väldigt mycket. Så att man trampar ju på sig själv samtidigt som man ska försöka hitta vem man är och bygga upp sig själv också. Så att det är ja, mycket...
Men pratar man om vikten av att, för det handlar ju som du säger nu, att det handlar ju som tonåring mycket om att vara en i gruppen. Gruppen är ju allt. Pratas det någonting om att hur viktigt det är att vara det själv? För jag tänker att det är någonting som sen man jobbar med när man mellan 20 och 30, att börja liksom separera sig ur gruppen och så här, ställa sig stark som en individ. Och det är den första när man är 30 plus som man inser vikten, liksom styrkan i att stå stark i dig själv. Liksom, att vara unik. Men pratas det så, kan man lyfta sånt redan hos tonåringar så att de förstår, vi brukar prata om det som så här energi, att man uttrycker en väldigt stark energi, vibration och magnetism när du vågar vara dig själv, men det kanske är svårt att prata med tonåringar.
Nej, men alltså jag tror att det finns, alltså som sagt, jag undervisar i psykologi och jag tror att det finns en anledning varför den kursen inte erbjuds till ungdomarna först de kommer upp i tvåan på gymnasiet. Och jag tror att det handlar om att man måste gå igenom en del av den här identitets liksom, andra delar innan man kan börja det här som ni pratar om, separera sig från gruppen och hitta den här egna liksom, vem är jag, självkänsla grejen. Men absolut, jag tycker den är jätteviktig, och speciellt om vi tittar på dessa grupper och dessa sociala medier som vi var inne på förut. Att hitta, och det är ju där jag tycker att yogan, meditationen, alltså mental träning kan vara superviktig. Att guida de här ungdomarna till att okej, vem är du bortom alla de här grupperna? Vem är du om du bara stannar upp? Vad vill du?
Ja, precis. Värderad riktning. Ja,
exakt. Och för att liksom komma in på hur en workshop kan se ut på gymnasiet, så har jag märkt att där behöver man mer prata lite grann om bakgrund, forskning, studier som bevisar allt ifrån andningsövningar, vad som finns, den här andningsövningen kan du göra om du vill höja din koncentrationsförmåga. Och det har man bevisat här och så vidare. Så där brukar jag oftast börja med en form av föreläsning där man går igenom vad som händer i kroppen och vad det finns för olika liksom, bevis på det vi sedan kommer att testa. Och många av de här övningarna handlar ju om att våga stanna upp och lyssna på det som man själv tror på och vill bortom de här liksom, gruppstrukturerna.
Kan man prata om intuition och sånt? Eller? Jag försöker avgöra vad som är flum, alltså vad som anses vara liksom, för...
Vad menar du då med det?
Nej, men för det har ju varit så viktigt i alla fall i min utveckling att förstå att man har alla svaren inom sig. Jag vet inte hur man kan prata om det utanför en spirituell kontext. Men intuition är ändå någonting som pratas mycket om i samhället. Att din magkänsla är någonting som ofta är rätt. Så följer du den så blir det ofta bra. Jag tänker att om man lär ut det tidigt. Alltså du vet. För att ofta är man ju väldigt mycket ut och liksom söker externt. Och det är det som blir fel. Att man kommer ju aldrig hitta svaren. Nej. Det går ju inte. Utan det är alltid bara du som har din egen väg i hjärtat. Eller så. Men ja, jag tänker bara att jag hade behövt det som tonåring att förstå lite mer kring att man själv har styrkan. För man är så självsvag. Liksom.
Jo, men jag tror att det absolut är möjligt och viktigt, precis som ni säger. För att jag minns en mening som en av mina gymnasie lärare sa till mig, en av de få som jag kände, han bryr sig faktiskt, han ser mig. Han sa: Sofia, du vet väl att dina tankar bara är tankar och ingen sanning? Och jag tittade på honom och typ skakade på huvudet. Vad menar han? Ja, för jag märker att du är väldigt hård mot dig själv och att du tror på de här tankarna. Du vet väl att de här tankarna bara är tankar och ingen sanning? Och den meningen var fint att föra.
Ja. Och vad viktigt.
Och det är ju en sån här, alltså den har jag som en stor rubrik på typ alla mina föreläsningar ute på gymnasieskolor.
Jag tycker det är så bra.
Och för att koppla det till det som du pratade om, intuition. Mm. För att hitta och förstå sin intuition så måste du acceptera att tankarna är bara tankar och ingen sanning.
Mm.
Verkligen.
För man är ju så bra på att skapa sina egna sanningar. Som man, alltså, för det fick jag höra, jag tror det här var, ja, men vi har pratat om det när vi gick till Annette, ett medium, när vi var typ 16-17. Och då sa hon att, för att jag är en sån person också som har väldigt, väldigt mycket tankar hela tiden. Och så här, och hon sa det att du är väldigt bra på att se saker, liksom, ta in information och så. Men det du gör med den här informationen är att du skapar din egen sanning. Som du sen liksom går runt och tror på. Mm. Men att det som du säger, det är det här med tankar är bara tankar. Mm. Och ja, få den kopplingen tidigt, det gör ju väldigt, väldigt mycket. Oh, för det tog jag med mig också därifrån, att jag skapar min egen sanning. Mm. Okej, okay.
Och liksom hjärnans förmåga att just förstå det här med egot och själen. Mm. Nu kanske man inte behöver prata om det så, om det är svårt för liksom folk att ta emot, men att man kan förstå att det är olika saker. Ja. Det är inte du liksom.
Mm.
Och det är också meditation hjälper ju en där. Att börja skapa den här separationen och spacet.
Mm. Ja, men för att som ungdom, som 17-åring och som lever i den här prestationsbubblan, få en förståelse kring att den här tanken som säger till mig att jag inte kommer klara det här provet, eller den här tanken som säger till mig att jag måste få ett A, jag behöver inte ens lyssna på den.
Nej.
Den är ingen sanning. Och tanken som säger att jag måste gå på den här festen, jag måste vara på det här sättet, den är inte heller sann. Jag kan lyssna på mina egna behov.
Mm.
Och där är ju, precis som ni säger, alltså meditationen. Jag tycker inte alltid att det ens behöver vara meditation, utan avslappning.
Ja.
Vila.
Ja, ja.
Att vara istället för att bara vara istället för att prestera.
Mm. Och de ska ju fortsätta, har man så här vilorum på fritids eller något så här. Det ska man ju fortsätta med, vilorum.
Man måste ha det på alla arbetsplatser.
Ja, vi har det som lärare. Ja. Men jag vet inte om elever... Eller vi har ju för sig... Alltså man kan gå till sjuksköterskan och kuratorn. Jo, det finns vilorum faktiskt.
Mm. Så viktigt, bara gå dit och landa.
Fast frågan är om det är socialt accepterat som gymnasieungdom att gå till vilorummet.
Nej,
kanske inte. Det borde bli. Ja. Men han du prata klart om hur det ser ut i skolan?
Just ja.
Ja.
Precis. Nej, men, så man kan välja olika paket. Min dröm och min, liksom, det jag helst vill, det är ju att när en skola bokar yogateams, då vill jag ju kunna komma dit minst 4, 5, 6 gånger och träffa samma grupp. Tyvärr ser inte verkligheten ut så, för skolan har begränsade ekonomiska resurser.
Mm.
För att det är ju då man kan skapa och bygga upp. Men när det har blivit så brukar jag då börja med den här föreläsningen, en aktiv föreläsning. Man ses i en aula till exempel och jag har en liten PowerPoint och då går igenom vad händer när du är stressad, vad händer när du andas, vad händer när du tänker kritiska tankar, vad händer när du lyssnar på din intuition istället, eller vad vi nu ska kalla det. Och under föreläsningen får de ställa sig upp, andas, får de ställa sig upp och göra lite rörelseövningar, så det blir den här teorin möter praktik. Och sen blir steg 2 kanske en mer praktisk, men då brukar vi också vara kvar i klassrummet, att man då gör övningar som funkar vid bänken. Och då integrera reflektion, 2 och 2, meditation, andning, avslappning. De här yogapositionerna kan ni göra i klassrummet. Och sen steg 3 och 4 kanske faktiskt blir på yogamattan. För då har man mjukat upp och förmodligen fått fler att känna att yogan är för alla. Yogan är inget som man måste göra på en fancy yogastudio med snygga yogakläder, utan vi kan göra det tillsammans. Och jag kan ha mina mjukisbyxor eller jeans, och det funkar alldeles utmärkt. Och så kanske man har några klasser då liksom på yogamattan. Och sen i slutet av den här kursen eller de här tillfällena, då får man både som lärare och elever med sig ett litet paket. De här övningarna kan ni göra nu på egen hand på lektioner eller efter lektioner.
Mm. Wow, ja. Det är så enormt alltså viktigt. Mm. För att vi träffar ju så mycket folk. Man gör ju mycket jobb kanske som sagt när man blir lite äldre från 25 och uppåt. Mm. Men att redan få med sig de här verktygen som så ung, alltså det är ju allt.
Mm. Och vi vet att vi har många med alltså både småbarn och liksom äldre barn som lyssnar. Så har du någon sån här tips på vad man kan ta med sig hem också? Kanske göra hemma med sina barn. Alltså allt från, det är ju folk som lyssnar som har 2-3-åringar till liksom äldre barn. Finns det några sån här övningar man kan göra hemma för att få barnet och liksom det här med, som du sa, framförallt så här, släppa den här spänningarna de har och bara varva ner?
Nej, men det var precis det som jag tänkte säga, att börja med avslappningsövningar. Mm. Och min brors dotter, min bror och hans fru delade att hon är 9 nu. Att hon kan ligga på kvällarna och liksom ha sagt att hon, jag kan inte släppa mina tankar riktigt. Mm. Och så sa då hans fru att jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga till henne. Då är vi bara att släppa dem liksom. Mm. Så att testa få, att öva tillsammans med barnen att landa i kroppen. För att det kanske är lite svårt att till en 9-åring säga, men de där tankarna är bara tankar, försök att släppa dem. Mm. Alltså det går ju inte. Men att guida då istället den här 9-åringen att landa i kroppen. Mm. Det behöver inte vara avancerat. Man kan lägga sig i sängen, man kan sitta upp, man kan lägga sig på golvet. Gå igenom kroppen. Börja med att liksom, nu ska vi testa det här och vi lägger oss här. Och sen så kan man hitta på och göra det på något roligt sätt. Man kan spänna ena kroppsdelen i taget och sen slappna av. Och så går man igenom från tå, häl, vad, knä, lår. Och gärna liksom så sakta och så tråkig röst som möjligt. Så det tycker jag är en jättebra övning att göra. Det kan man göra oavsett om barnen är 3 eller 10. Och är de små, för jag har ju en del så här familjeyoga, då är det ju från 3 år kan man komma. Mm. Och mina småttingar, de älskar såna här lite mer uppåtpiggande andningsövning, typ lion's breath, där man ska andas in och så andas man ut, sticker ut tungan och gör någon snygg härlig grimas. Alltså man kan ju göra det på lekfulla sätt. Våga testa. Och när de är äldre, ja, då tycker jag igen de här avslappningsövningarna och bara prata om och vara en god förebild, att jag som förälder kanske inte sitter med telefonen när jag vilar, utan jag som förälder försöker lägga mig i soffan och inte göra någonting.
Mm. Visa att det är liksom det som är okej. För de tar ju efter föräldrar.
Barn. Exakt. Ja. Rullar man ut yogamattan och gör några katten och kon i köket, ditt barn kommer definitivt haka på. De gör det och de tycker det är kul. Och så slutar det som med mina barn, Felix med 3. Mamma, jag tänkte att vi skulle yoga lite grann. Kommer med 2 yogamattor, lägger ut dem och så börjar han. Mamma, du får följa mig nu. Och så gör han några olika övningar. Och så helt plötsligt står vi där och yogar tillsammans.
Mysigt.
För de märker ju också, dels tycker de att det är kul och de vet att, men de märker också att du blir glad. Mm. Så att det måste ju vara, de vet ju att det är det som gör, alltså, de känner ju det.
Liksom. Oh, gud, ja. Mamma utan yoga och mamma med yoga. Det är 2 olika mammor.
Ja. Ja. Och det här har man ju plockat upp. Det är så coolt.
Ja, såklart.
Barn.
Ja, och sen så brukar vi fråga våra gäster det här med holy crap moment. Att man har något så här, du vet. Nej, men som vi pratade om, det här med synkroniciteter, slumpen, du vet, så här sjuka tillfälligheter. Har du något sånt?
Alltså vi pratade lite om det innan. Och när man får frågan, då kan man inte komma på något. Men jag upplever att jag har ganska många sådana. Ganska ofta. ett exempel, eller ett ganska stort, så här, djupt, som handlar om min kära pappa som tyvärr lämnade mig under tiden som jag var gravid med pojke två, Felix. Mm. Och det känns som att det var mening med att ett liv lämnade oss samtidigt som ett nytt liv kom till oss. Och det är helt sjukt vad mycket som lille Felix har av min pappa i sig. Alltså jag är helt övertygad om att pappas själ lever i Felix. Mm. Han är den som pratar mest om morfar och har aldrig träffat morfar. Senast igår när Felix blev ledsen så sitter han och ropar morfar. Han vill att morfar ska komma och trösta honom. Han har aldrig träffat honom. Han kan vakna på morgonen och säga att han har mamma, jag var uppe i himlen och kramade morfar i natt. Alltså det är så den här för att koppla tillbaks till den här spiritualiteten och den här tron, så jag tror på något större. Det finns mening med saker och ting. Och jag känner morfar, jag ser morfar, och alla som kände min pappa och som träffade Felix när han var bebis sa ju att de var så lika varann, både i liksom utseendet och personligheten. Och...
Men ja, min kusins flickvän skrev till mig på Instagram häromdagen och berättade, för att min kusin och jag har ju då samma morfar och han dog för 15 år sedan. Mm. Men min kusin fick barn. Och när hon var liten så, för att hon som skrev då, mamman till barnet, bror kan se själar. Och han sa att min morfar var med henne när hon föddes. Så att han övervakade henne för att se till att det blev bra i hennes nya liv. Så han var med henne liksom och var med henne i hennes rum. Och hon såg honom och pratade med honom. Nu verkar han inte som att han är med längre. Så att det var typ fram tills hon var, ja, hon skrev ingen ålder, men och hon, nu minns inte flickan längre att hon har pratat med honom, men hon pratade med honom hela tiden.
Hur gammal var hon då?
Hon var, nu är hon väl kanske, förlåt om jag säger fel nu Martina, men hon är väl kanske 4 typ.
Ja, okej.
Men att när hon var liten så pratade hon med honom. Och då kunde de också se att han var där. Så att det kan ju vara så, tänker jag, att man får också, man har som en skyddssjäl med sig. Och det låter lite som att det kan vara så i det här fallet, eller då att det är till och med är.
Han som gått i
det. Ja, men det är så mycket som tyder på, alltså både den här unika relationen de har och de har aldrig träffats. Det är han som går och tar fram kortet på morfar och vill att han ska vara med på middagen. Det är han som vill gå till kyrkogården och plocka blommor till morfar. Och att han då är så himla lik honom.
Så fint, verkligen.
De har ju oavsett träffats i på andra, den andra dimensionen innan han kom hit.
Ja.
Wow, men gud. Oh, jag blev helt tårögd när jag hörde dig berätta om det här. Så fint. Det är häftigt alltså. Liven fortsätter.
Ja, men tack. Nu har tiden
runnit
ut. Men det var
så fantastiskt att höra.
Men innan vi avslutar var så här, vad kan man läsa mer om Yogi Teens, om det är någon som lyssnar nu och blir väldigt nyfiken? Och vad kan man hitta mer av dig också?
Jag älskar ju in real life-möten, men om man vill börja med, alltså jag har ju en hemsida www.yogiteens.se och där finns kontaktuppgifter, mejl, släng iväg ett mejl liksom. Och sen finns det på Instagram yogiteens_swe för att yogiteens var upptaget. Och där kan man också, där lägger jag upp om jag håller i någon workshop som fler kan ta del av, för jag håller ju lite klasser här på Yoga Yama i Sjöstaden till exempel. Annars släng iväg ett mejl så kan jag berätta mer och så kan vi liksom hitta en, om du jobbar på en skola eller har något barn som är intresserad av någon yoga, någon ungdom, så löser vi det.
Magiskt.
Yes. Ja,
tack, tack snälla för att du kom hit.
Tack,
tack att jag fick komma.
Ja, okej, tack.
Tack, hejdå. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Du får gärna gå in och ge oss betyg på iTunes och gärna en femma om du tycker att vi är värda det. Och lämna gärna ett omdöme, för det hjälper oss att nå högre upp på iTunes och på så sätt så kan vi nå ut till ännu fler. Och kom även ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt som vi släpper. Och om du vill komma i kontakt med oss eller har en fråga eller vill rekommendera en gäst, så hittar du oss på Instagram på Holy Crap Podcast och genom mail på holycrappodcast@gmail.com. Vi önskar dig en underbar fortsättning på din dag eller kväll. Puss och kram!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.